Åh, mindre än en vecka kvar, Gabriel!
Till vadå?
Jag kan inte vänta!
Pratar du om påsklovet? Ja, vissa blir lediga nu till helgen, alltså veckan före påsk, medan vissa är lediga veckan efter påsk.
Nej, jag pratar om på söndag.
På söndag är det palmsöndagen kallas den, en vecka före påsk.
Ja, men det är också 24 mums. Alltså glassens dag!
Ja.
Just det, en av årets bästa dagar. Och anledningen till att jag bytt namn på mars månad till mums månad.
Precis. Vi får väl ta och fira glassens dag i avsnittet nästa måndag då. Det är ju den dagen som är närmast liksom.
Okej, jag kan inte vänta längre!
Hur ska du fira då? Genom att äta gurkaglass såklart. Ja, det kunde jag ana. Men hur ska vi fira i podden? Genom att äta gurkaglass såklart.
Ja, du sa exakt samma grej. Du har ju redan ätit gurkaglass i ett avsnitt nyss.
Det var ett gurkastiskt bra avsnitt.
Lite tokigt, men lite långtråkigt att lyssna på också.
Nej,
jag tycker det, och många lyssnare. Men vi kanske kan hitta på något annat skojigt.
En omröstning.
Åh, det är kul.
Om världens tokigaste glassmak.
Det har vi redan haft.
Ja, just det.
Det var korv med bröd och ketchupglass som blev framröstad till världens tokigaste glassmak.
Det är en helt galen glassmak.
Eller hur?
Och gåsleverglass och bläckfiskglass var också med i toppen.
De smakerna har jag aldrig testat.
Inte jag heller. Men gurkleverglass. Det vore gott.
En gurka har ingen lever.
Nej, för den lever inte.
En lever är ett organ vi har i kroppen, vårt näst största organ efter huden.
Och påsken handlar mycket om Jesus lever.
Organet lever som vi har i magen, och att vi lever är två olika ord som låter likadant.
Men gurkaleverpastej låter som en gurkastigt god glassmak.
Kanske det, kanske. Men gurkor varken lever eller har en lever.
Gurkapastej är i alla fall godast i världen.
Det tycker du det.
Men alltså, det var ju flera hundra avsnitt sedan vi hade omröstningen om glassmaker.
Ja, det har du rätt i.
Så det borde kommit lite nya smaker sedan dess.
Tror du det?
Ja, tack. Jag ska leta upp de 7 tokigaste smakerna i världen idag. Så berättar jag dem i dagens avsnitt. Och så lägger vi ut en ny omröstning på hemsidan och på Spotify så att lyssnarna får rösta fram världens tokigaste glass inför glassens dag på söndag.
Ja, att vi har en ny omröstning så att det blir liksom årets tokigaste glassmak.
Precis! Tokigaste glassmaken blir som ett årligt pris att delas ut på glassens dag.
Du har många tokiga omröstningar här i podden, du.
Ja, men nu när vi har flera tusen lyssnare så det är det bästa sättet att undersöka sånt som inte undersöks i andra val.
Vad menar du?
Det finns massor av opinionsundersökningar där de ringer runt och frågar folk: vilket parti kommer du rösta på? Och hur högt förtroende har du för Skatteverket? Och så vidare och så vidare. Men det finns inga undersökningar där de ringer och frågar om glassmaker, roligaste skämten och tokigaste uppfinningarna och sånt.
Nej, det har jag aldrig hört talas om.
Därför måste jag ta tag i de riktigt viktiga frågorna och med hjälp av Kylskåpsradions lyssnare hitta vad som är populärast.
Ja, du tänker så.
I ett modernt samhälle är det faktiskt viktigt att veta vilka skämt som är roligast och vilka glassar som är tokigast.
Är det viktigt?
Ja, tack. Att få skratta åt vad man vill och äta vilken glass man vill, det är viktiga demokratiska rättigheter.
Ja. Det kan vi ju kalla det.
Därför hoppas jag att ni som lyssnar vill vara med och rösta i årets viktigaste val.
Alltså det är ju EU-val i år och så är det val i USA och i Indien och massor av andra länder. Det är de 3 största demokratiska valen i hela världen. Så år 2024 kallas faktiskt för ett supervalår. Fler människor röstar i val i år än någonsin tidigare genom historien.
Aha, men om det är ett supervalår är det bäst att vi har med ett glassval också.
Kanske det är jag.
Sätt på gurkagingen, Gabriel, så ska jag leta fram årets tävlande glassmaker.
Gör du så, Oskar. Här kommer gurkagingen.
Och äntligen avsnitt 100423 av Kylskåpsradion.
Och äntligen dags för årets viktigaste omröstning i vårt supervalår.
Det vet jag inte riktigt om jag skulle kalla det.
Du sa ju tidigare att det är ett supervalår.
Ja, men jag menar om just det här kan kallas för årets viktigaste omröstning. Det är flera superviktiga och stora val i år.
Ja, men glass är glass, Gabriel. Det blir inte viktigare än så.
Kanske inte för dig. Förresten, har vi ett inlägg om ett glasstest här?
Jaså?
Det är Lingonsylt 2.0, 10 lingon år, som skriver. Jag läste ett test i KP om glassar. Gurkis var med. De tyckte att gurkis var sämst och att en chokladglass var bäst.
What?
Yes, KP? Det är en förkortning av Kamratposten, en populär tidning för barn.
Det låter inte som en gurkatidning.
Nej, det är det ju inte.
Hur kunde de komma fram till att gurkis var sämst och chokladglass bäst?
Inte så konstigt tycker jag. Det är många som tycker det.
Nej! Nu ska vi ha en glassomröstning i kylskåpsradion istället, där chokladglass inte kan vinna.
Varför inte? Du ska väl inte ha något valfusk?
Självklart inte.
Så då kan chokladglass vinna?
Nej.
Varför inte?
För chokladglass är inte med i omröstningen!
Nej. Det är ju också ett slags valfusk, Oskar. Att inte ha en öppen omröstning där alla kan vara med.
Ja, fast chokladglass är inte en av världens tokigaste glassmaker. Det är typ den vanligaste. Så den passar liksom inte i just den här omröstningen.
Okej, det håller jag ju med om.
Istället kommer här de 7 tävlande inför glassens dag år 2024! Det är dags att rösta fram årets tokigaste glassmak!
Oj, oj, oj. Inte gurka.
Va? Oj betyder gurka på koreanska.
Ja, just det. Jag menar wow, wow, wow.
Jag håller med.
Vad har du hittat för tävlande då, Oscar?
Jo, först ut som alternativ nummer 1 har vi hummerglass.
Hummer,
ja tack!
Det är ett stort kräftdjur, precis, med stora klor. Det ses ofta som en delikatess att äta hummer,
särskilt i glass.
Ja, just det har jag aldrig hört talas om tidigare.
Det finns en glass med bitar av äkta hummerkött i.
Oj då, det lät intressant,
tokigt i alla fall.
Ja, det håller jag med om.
Det är även alternativ 2 som är guldklimpsglass.
Vad sa du?
Det är ett glassföretag i Alaska som har slagit an områdets historia.
Du menar att det var en guldrush i Alaska i slutet av 1800-talet?
Precis! Det var där Joakim von Anka blev rik.
Ja, han är ju en påhittad karaktär i Kalanka. Men det är sant att i de serietidningarna står det ibland om när Joakim von Anka grävde guld i Klondike som ligger på gränsen mellan Alaska och Kanada.
Var ligger Alaska egentligen?
Det är en amerikansk delstat som inte sitter ihop med de andra delstaterna.
Varför inte?
Den ligger liksom högst upp till vänster i Nordamerika på kartan.
Så det är USA och sen ovanför USA kommer Kanada, men ovanför Kanada kommer Alaska.
Ungefär, ja. Bredvid och snett ovanför Kanada, om du håller kartan åt rätt håll.
Det gör jag sällan.
Ja, så nordväst kan vi ju kalla det. Och västra Alaska ligger precis bredvid Ryssland.
Va? USA och Ryssland ligger väl på olika sidor av jordklotet?
Deras huvudstäder gör det, men Ryssland är så brett och långt och sträcker sig så långt österut att mellan den östra delen av Ryssland och västra Alaska, alltså USA, är det på det kortaste stället bara 3,8 kilometer.
Oj då!
Berings sund kallas det hav som går mellan Ryssland och Alaska. Men där går även datumgränsen.
Så det är olika tidszoner.
Ja, och i Berings sund ligger två öar som kallas Diomedeöarna. En av dem tillhör Ryssland och en av dem tillhör USA.
Aha!
Det är mellan de två öarna som det bara är 3,8 kilometer långt. Och datumgränsen går rakt mellan de båda Diomedeöarna.
Vad tokigt!
Den största av dem ligger till vänster på kartan, om du håller den åt rätt håll.
Precis.
Och den tillhör därför Ryssland. Den kallas för Tomorrow Island, alltså imorgonön.
Okej! Okay.
Och den lilla Diomedeöön som ligger till höger och tillhör USA kallas för Yesterday Island.
Igårön!
Precis. Är det igår på den ön? Alltså, öarna ligger precis bredvid varandra, inte ens 4 kilometer mellan dem. Men på den stora Diomedeön är tidszonen 21 timmar före den lilla Diomedeön.
Vad galet,
eller hur? Så, om det är måndag klockan 12 på dagen på stora Diomedeön så är det fortfarande söndag klockan 3 på eftermiddagen på lilla Diomedeön.
Igår och imorgonön.
Därför kallas de så.
Så om jag tar en båt från stora Diomedeön till den lilla ön så åker jag bakåt i tiden.
Ja, inte egentligen, men det tar bara några minuter med båt. Så åker du vid lunch på måndagen, så är du framme söndag eftermiddag dagen innan.
Låter galet!
Visst gör det. Två små öar som ligger precis bredvid varandra, men de tillhör olika länder och det är helt olika dagar på dem.
Jag visste inte att USA och Ryssland var liksom grannländer.
Nej, men Alaska och Ryssland har bara ett smalt hav emellan sig. Det var faktiskt så att USA köpte Alaska från Ryssland år 1867.
Va?
Det var många i USA som var emot det köpet då. Men sen hittade de guld där.
Precis, och massor av olja och andra naturresurser. Då åkte Joakim von Anka dit
i serietidningen. Men tillbaka till glassen, Oscar.
Ja, just det! Det finns ett glassföretag i Alaska som gör en guldklimpsglass.
Vad är det?
Det är en vaniljglass med chokladbitar ovanpå och 24 karats guldflingor.
Nej, nu kan det bli guldglassrush till Alaska också.
Ja, kanske det. Det var i alla fall en tokig smak, måste jag säga.
Eller hur?
Men vi har en ganska långsam presentation av förslagen här. Det var ju du som började prata om Alaska och datumgränsen och sånt.
Ja, sånt. Sorry. Men det var ju lite intressant.
Ja, det var det. Men också intressant är att få höra alternativ nummer 3 i dagens omröstning. Det är nämligen makaroner och ostglass.
Åh, nej, det låter inte så gott.
Alltså, på engelska brukar det kallas för mac and cheese, alltså makaroner och ost. Det är en väldigt populär maträtt, men som glassmak, jag tycker inte det låter så gott.
Men ändå smart att säga till sina föräldrar.
Hur tänker du då?
Om du är sugen på glass och så säger dina föräldrar, du måste äta mat först, så säger du, okej, jag går och äter lite makaroner med ost, blink.
Så äter du glass istället för mat.
Ja tack, men det låter som mat, för det är makaroner och ost. Glass.
Ja, det går ju luras lite då. En tokig glassmak i alla fall.
Och nu kommer vi till en av de allra tokigaste. Om du vill veta vad jag tycker.
Okej.
För alternativ nummer 4 är självlysande manetglass.
Vad sa du?
En självlysande glass!
Det låter som något elektriskt typ.
Nej, nej, nej. Den är gjord av manet.
Magnet.
Maneter!
Ja, sådana i havet.
Ja, tack!
Du får förklara lite mer, Oscar.
Det är ett brittiskt glassföretag som tog en vaniljglass och så la de i självlysande manetprotein.
Okej,
det finns ett självlysande protein i vissa maneter. Det kallas för GFP, grönt fluorescerande protein.
Wow,
det var Osamu Shimomura som upptäckte det i maneten Aikuera Victoria. Och han lyckades utvinna proteinet från de självlysande maneterna. Därför fick han Nobelpriset i kemi år 2008 tillsammans med två andra forskare som utvecklade hur proteinet kunde användas.
Är det sant?
De har liksom tagit ut genen som skapar GFP-proteinet och så kan de koppla ihop det med en cell de vill studera. Alltså de kopplar in genen så att det proteinet skapas och då används proteinet inom biologisk forskning. För det går liksom att välja ut vissa delar av cellkärnan för att studera dem och lysa upp och sådär. Men de har även använt den här genen till att framställa självlysande husdjur.
Nej.
Till exempel glowfish. En genmodifierad akvariefisk som fått generna från maneterna så att de bildar självlysande proteiner och lyser i vattnet.
Oj då, den arten är förbjuden i EU.
Ja, alltså det gäller att vara försiktig med det här med genmodifierade djur.
Ja, tack. Det håller jag med om. Men nu har även detta manetprotein använts till att skapa en av världens tokigaste glassmaker.
Lyser glassen?
Ja, när du slickar på den så aktiveras liksom manetproteinet och glassen lyser upp med ett blågrönt sken.
Det låter helt galet.
Ja, det är det också. Ja, verkligen en värdig representant i tävlingen om årets tokigaste glassmak.
Det håller jag med om. Ni kan se den på dagens avsnittsbild.
Och nu går vi vidare till nummer 5. Bagelglass.
Som en sån rund macka med hål i en bagel.
Jo tack! Det här är en gräddostglass som innehåller bagelsmulor och sesamfrön, valmofrön, lök och vitlök.
Så det är en glass som smakar som en bagel med ost och lök.
Precis!
Det låter tokigt.
Ja. Det håller jag med om. Jag älskar bagel och med ost och lök. Men jag vet inte om jag gillar det som glass.
Nej, det är frågan. Vi går vidare till alternativ nummer 6. Durianglass.
Du menar durian som är världens mest stinkande frukt.
Det kallas den ibland för, ja. Den är väldigt populär i Sydostasien, typ i Thailand. Där den kallas för frukternas konung. Och såklart finns den även som glassmak. kan jag tänka mig. Men den luktar inte särskilt gott. I alla fall inte frukten. Många tycker att den luktar ruttna ägg.
Aj, aj.
Andra säger att den luktar som avloppsvatten eller gammal spya.
Inget av det låter särskilt gott.
Inte direkt. Och år 2019 var det faktiskt så att på eftermiddagen en vanlig tisdag gick ett larm till räddningstjänsten och polisen för att det luktade konstigt i Västermalmsgallerian på Kungsholmen i Stockholm. När räddningstjänsten kom dit så sa de att det var bäst att utrymma hela köpcentret.
Inga människor fick vara kvar.
Nej, de stängde Västermalmsgallerian samtidigt som de undersökte var i all sin dar lukten kom ifrån. Kunde det vara någon farlig gas?
Vad var det då?
De upptäckte till slut att det var en arbetare på en nagelsalong som tagit med sig frukten durian till jobbet.
Oj då. En påse med frukt.
Ja tack!
Och det luktade så starkt att de stängde hela köpcentret.
Ja tack!
Det var faktiskt galet.
Inte den bästa frukten att ta med sig till jobbet. Men en tokig frukt att ha i en glass.
Absolut.
Och från stinkande grejer går vi över till starkare grejer.
Vadå?
För det sjunde och sista alternativet i tävlingen om årets tokigaste glassmak är Carolina Reaper glass.
Carolina Reaper. Vänta lite. Är inte det världens starkaste chili?
Jo, tack. Det har du helt rätt i, Gabriel. Det var chiliodlaren Ed Curry som utvecklade Carolina Reaper och år 2017 bekräftades det av Guinness rekordbok att det är världens starkaste chili.
Oj, oj, oj.
En chilis starkhet mäts på Scoville-skalan.
Ja, just det. Den har vi pratat om.
En pepperoni kan ha ungefär 500 Scoville. En jalapeno 8000. Tabasco 50000. Piripiri 100000. Och habanero 2-300000.
Det är starkt.
Ja, otroligt starka chilis. Men en Carolina Reaper har över 2 miljoner grader på Scoville-skalan.
Wow. Alltså den kan vara 10 gånger starkare än en habanero.
Ja, 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 tack. Men i augusti förra året, då slog Ed Curry sitt eget rekord när Guinness rekordbok registrerade hans nya chili Pepper X, vars styrka uppmätts till hela 2 693 000 Scoville.
Galet.
50 gånger starkare än Tabasco.
Svårt att föreställa sig. Men det finns alltså en glass med Carolina Reaper.
Ja, tack! Det är en knallröd vaniljglass blandad med kanel och Carolina Reaper chili.
Kanel också? Känns en smaken av något annat om den smakar superstark chili?
Ingen aning, men låter galet.
Ja, det gör det verkligen.
Glassen är så stark att du måste skriva under ett avstående avtal om du vill köpa den.
Vad menar du?
Jo, att glassaffären är liksom inte ansvarig för hur du mår efter du ätit den.
Ja, att jag måste skriva under att du inte kan stämma glassbutiken eller så.
Precis. Men om du skriver under ett sånt papper, då kan du smaka på en Carolina Reaper glassen.
Galet ju.
Ja, tack. Och det var alla glassmaker i årets tävling. Hummerglass, guldklimpsglass, makaroner och ostglass, självlysande manetglass, bagelglass, durianglass och Carolina Reaper glass. Gå in på vår hemsida www.kylskåpsradion.se för att rösta fram årets tokigaste glassmak.
Gör det. Och om du lyssnar på Spotify så kan du även rösta på glassmakerna vid dagens avsnitt där.
Just det!
Det är därför vi har med 7 alternativ i omröstningen. För det är max antal alternativ som går att ha på Spotify.
Ah! Rösta på den smak du tycker är tokigast så kan vi presentera resultatet på glassens dag i vårt glassavsnitt på måndag!
Det var ju lite av ett glassavsnitt idag också.
Ja, tack! Det här är en glass vecka liksom. Med förberedelser inför på söndag och vårt skojiga avsnitt nästa måndag.
Just det. Men vi ska väl hinna med lite mer än bara tokiga glassmaker idag.
Det tycker jag. Vi kan ha tokiga skämt också.
Okej, här kommer dagens skämt.
Vi har otroligt roliga lyssnare, Gabriel.
Det har vi verkligen.
Och först har vi ett skämt som är lite som ett drama mellan dig och mig.
Det låter kul.
Det är Charles 8 år som skriver en Oscarvits. Och du börjar, Gabriel, och så svarar jag.
Okej, läs här. Då ska vi se. Oscar, är du vaken?
Jag vet inte. Jag kan gå upp och kolla. Om jag sa det måste det betyda att jag var vaken.
Ja, det vore det logiska.
Men jag är inte särskilt logisk av mig, så det går inte att veta.
Jag ska gå upp och kolla om jag är vaken.
Oj, 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 oj. Charles skriver även: hitta felet. Och så är det massor av gurkemojus och chokladkaka. Chokladdonut.
Det gillar inte du.
Nej, tack. Men jag gillar Charles Oscar-vits.
Den var skojig. Och här har jag en kluring från Elise Ottor som skriver: här kommer en gåta. Vem på slottet gillar honung mest?
På slottet?
Ja.
Hmm.
Ett bi? Ja, det är de som gör honungen. Ja, just det. Men det är fel svar. Ett bihang? Ja, det var en bra gissning, Oskar. Ett bihang kan vara en person som följer med till exempel en kunglighet. Så det var vanligt på slott särskilt förr i tiden.
Precis, de gillar honung.
Låter så. Du får rätt för det svaret också, Oskar. Men är något annat som också är rätt?
Hmm.
Vem på slottet gillar honung?
Ja, hans majestät honungen.
Precis, det var helt rätt. Konungen, eller honungen. Låter väldigt lika de orden.
Ja, var det det Elis skrev?
Ja, så tokigt.
Ho-ho-ho. En honung som gillar konung. Jag menar, en konung som gillar honung.
Lätt att blanda ihop. Låter som samma sak, nästan. Elis skriver: hittat på den själv.
Wow, det var klurifaxigt skämt.
Hitta felet, och så är det massor av gurka emojis, en ledsen spion emoji, en sallad, chili,
Carolina Reaper.
Det ser inte ut som det. Och tomatsås.
Nej, morot emoji, tomat och chokladkak. Jag väljer gurkorna.
Det gör du. Tack för det skojiga skämtet, Elise.
100 000 tack! Och här har jag ett till skämt som är lite som ett drama mellan oss.
Det låter kul.
Det är Dylan 8 år som skriver: hej, jag är i Thailand. Undrar om man äter durianfrukt. Och jag ska vara där i 2 månader. Jag har fått en kompis. Hon har bjudit mig på en fest. Jag höll min första stand-up. Lyssnar på er när jag skriver det här. Gurkorna här är hårdare. Vet du varför?
Oj, vad häftigt med stand-up. Hoppas det gick bra, Dylan.
Ja, och att hela resan går bra.
Det önskar vi verkligen.
Men varför är gurkorna hårdare i Thailand?
Det vet jag inte. Kanske är för att det är en annan sort än i Sverige. Eller för att de skördas i en annan tid. Eller odlas under andra förhållanden. Och så
mycket svårt att veta. Det här måste jag ta reda på, Gabriel. Det är otroligt intressant och nödvändig information.
Kanske, ja.
Om någon av er som lyssnar vet varför gurkorna är hårdare i Thailand, skriv och berätta.
Ja, gör gärna det.
Men sen skriver Dylan ett skämt, ett manus till Oscar och Gabriel.
Okej,
läs här, Gabriel.
Då sätter vi igång igen. Oscar, tror du att apelsiner vill bli juice?
Hmm, jag vet inte. De kanske blir pressade till det. Åh, apelsiner måste ju pressas för att bli apelsinjuice.
Precis,
men de kanske inte vill det. De kanske blir pressade att göra det.
Låter typ som att de blir utsatta för grupptryck.
Eller någon person som tvingar dem. I vilket fall är apelsiner utsatta för väldigt hög press.
Ja, de som blir juice är utsatta för hög press.
Stackars apelsiner.
Det kan vi säga. Det låter ju tokigt, en riktig ordvits.
Ja, tack!
Sen har Dylan skickat gurka emojis och gråa fyrkanter här i en ordning så att gurka emojisarna formar ett hjärta.
Ett gurkahjärta! Så vackert!
Väldigt snyggt gjort, Dylan.
Tack för gurkahjärtat och för det skojiga skämtet.
100 000 tack för det. Ha en fin resa eller välkommen hem om du har kommit hem igen.
Nu tycker vi fortsätter med en sång.
Vad vill du sjunga om då?
Att våren är här.
Ja, men det är det ju faktiskt. Här kommer vår sång.
Ah, vilken härlig dag. Nu är det vår tur att sjunga en sång. Utanför fönstret är det våran trädgård. På himlen lyser vår sol och våra blommor börjar blomma. Det skapar våra känslor. Men våra snögubbar är inte lika glada. De säger vår förmån. måste det bli varmt. Vi gråter men det är inte vårt fel. Det är mars och våra fåglar börjar kvittra. Och våra politiker börjar twittra. Nu säger vi hej då till skidspåren och hälsar välkommen till vår podd.
Det känns som att den sången ska handla om våren.
Ja, men den handlar om saker som är våra.
Ja,
tokigt ord med två betydelser.
Vår och vår.
Som en ordvits, absolut.
Men du, Oskar, tidigare berättade jag om att 2024 är ett supervalår.
Ja, nu när vi röstar fram årets tokigaste glassmak är det verkligen ett supervalår.
Just det. Och härom veckan lovade jag även att vi skulle prata lite om en historisk person idag.
Sant!
Och igår så var det presidentval i världens största land.
Kina?
Nej, det största landet till ytan.
Ah, Ryssland!
Precis. Har de fria val i Ryssland?
Röstar invånarna för att kriget ska fortsätta?
Nej, det är inga fria demokratiska val. På demokratiindex, som vi brukar prata om här i podden, så ligger Ryssland på plats 144, långt, långt ner i listan. Och enligt den undersökningen har Ryssland blivit mindre och mindre demokratiskt under de senaste 20 åren.
Oj då!
Och när de mäter hur fria val det är, så får Ryssland ett superlågt resultat.
Så hur gick det i valet igår?
Jo, Putin ställde upp igen,
så det var ett val.
Det var ett val och enligt den ryska valmyndigheten så röstade ungefär 70% av alla ryssar i valet.
Det är ganska många.
Ja, och enligt valmyndigheten så fick Putin 88% av rösterna, alltså jättemånga röster.
Så de som röstade gillar Putin?
Vissa gör det, men inte alla.
Okej.
Många diktatorer i världen försöker använda demokratiska val för att låtsas vara ett demokratiskt valda.
Aha, men det är inte fria val.
Nej. För det första så har motståndare förbjudits.
Nej. Det är som att jag skulle rösta mellan tomat och gurka, men så förbjuds allt utom tomat, så jag måste rösta på tomat, jag kan inte rösta på gurka.
Till exempel, inte särskilt fritt och demokratiskt. Verkligen inte. Den senaste tiden är det fler ryssar som döms för politiska brott, som de kallade, än sedan Stalins tid runt andra världskriget.
Oj då! Är det politiska motståndare som har fängslats?
Till exempel. Och jag tänkte jag ska berätta lite om Putins främsta motståndare, Navalny, senare.
Okej,
men det är inte bara att politiska motståndare förbjuds att ställa upp. Putins regim har även börjat använda AI och ansiktsigenkänning för att med hjälp av övervakningskameror hålla koll på invånarna och se vad de gör och om de röstar och vad de röstar på.
Aha, så det kan vara farligt att inte rösta eller att rösta på någon annan än Putin.
Ja, det är det. Det finns till exempel en man som heter Boris Nadeshtin som är emot kriget i Ukraina och 100 000 personer skrev under en namninsamling för att han skulle få ställa upp i presidentvalet.
Fick han det då?
Nej, han förbjöds. Och nu kontrollerar regeringen de 100 000 personerna som skrev sitt namn på namninsamlingen för att de ses som politiska motståndare.
Oj då! Så det är farligt att göra motstånd?
Ja, det är väldigt svårt och väldigt farligt. Senast Putin valde sitt presidentval var år 2018. Sedan dess har 116 000 ryssar dömts för vad de tycker och säger.
För att de är emot Putin.
Precis. Och särskilt riktar regimen in sig på kända aktivister och politiker som får långa straff. Vissa har även dött under mystiska omständigheter för att skrämma alla andra.
Vad fruktansvärt!
Det är det. Och de kan även fängsla privatpersoner. Jag läste om en 60-årig kvinna som bor i en liten stad utanför Moskva som la ut en video om en rysk massaker i Ukraina.
Att den ryska armén dödat oskyldiga människor.
Ja, precis. Hon la ut en sån film på YouTube. Och även om hon bara hade 40 följare så är hon idag tvångsinspärrad. Samma sak med en student som sitter häktad för att han ändrade sitt wifi-namn till Ära åt Ukraina.
Så de som röstade i valet gjorde det under hot?
Det kan man säga, många i alla fall. Och det är inget fritt demokratiskt val. Så alla visste redan i förväg att Putin skulle vinna stort. Och nu är det bestämt att han kommer styra Ryssland i 6 år till. Eftersom han styrt landet sedan 1999 så är han den längsta regenten sedan Stalins tid. Den fruktansvärt våldsamma diktatorn som styrde Ryssland före och efter andra världskriget.
Oj då, går det inte att stoppa Putin?
För tillfället håller han ett hårt grepp om makten i
i Ryssland och har inga utmanare inom landet. Och för tillfället kommer han inte bli avsatt i ett val, men det går aldrig att veta vad som kommer hända i framtiden. Just det! Men valet igår var ännu ett exempel på hur han kontrollerar landet och förtrycker politiska motståndare. Till exempel de som är emot kriget i Ukraina. Är det farligt att vara emot kriget? Ja, det är det. Och ett exempel på hur Putins regim förföljer politiska motståndare är Alexej Navalny, som för en månad sedan dog i ett ryskt fängelse. Oj då! Honom har vi pratat om tidigare här i podden. Det har vi. Extra mycket för ett par år sedan när han blev förgiftad. Just det! Och jag tror det är många av er som har hört eller sett hans namn under de senaste veckorna på grund av det som har hänt. Och ni är många som skriver om kriget i Ukraina och frågar om Ryssland och så vidare. Så nu när det varit ett så kallat presidentval, även om det egentligen inte var ett fritt val, så kan det passa att prata lite om det här i podden också. Det håller jag med om. Men vem var Navalny? Jo, Alexej Anatoljevich Navalny föddes den 4 juni år 1976 i staden Butyn, som ligger i Moskvas oblast. I huvudstaden? Nej, i en region som liksom omger huvudstaden runt omkring. Oblast är ett ryskt ord för en region av ett land. Ah, okej, okay, så han föddes i närheten av Moskva. Ja, det kan man säga. Hans hemby, Butyn, var en militärstad nära huvudstaden. Men på somrarna brukar han åka till släktingar i Ukraina. Var han från Ukraina? Hans pappa var från Ukraina och hans mamma från Ryssland. Men kom ihåg att när Navalny föddes så fanns fortfarande Sovjetunionen. Så då var Ukraina och Ryssland liksom samma land, även om de formellt var olika sovjetrepubliker inuti Sovjetunionen. Så då styrdes Ukraina från Moskva. Ja. Men i december år 1991 utropade Ukraina sin självständighet igen. Och därför upplöstes Sovjetunionen och det blev många självständiga stater som Estland, Lettland, Litauen, Kazakstan, Ryssland, Moldavien, Ukraina och så vidare. Okej, då var Navalny 15 år gammal. Just det, det var han. Och när han var 17 år flyttade han till Moskva för att studera juridik vid universitetet. Och 5 år senare tog han sin examen. Bra jobbat! Verkligen, men han fortsatte sina studier och tog 3 år senare även en examen i ekonomi. Så han var utbildad i lagar och regler och ekonomi och pengar och sånt. Precis. Och det skulle bli viktiga kunskaper i hans politiska aktivism. Okej, för år 2010 började han jobba med att granska korruptionen i Ryssland. Korruption är när du använder din politiska makt och pengar för att hjälpa dig själv. Just det, det är väldigt egoistiskt. Ja, och även olagligt. Korruption kan vara att jag är borgmästare i en stad samtidigt som jag äger ett företag som bygger vägar. Och då som borgmästare har jag rätt att bestämma att jag anlitar mitt eget företag. Men jag låter staden betala dubbelt så mycket för vägarna än vad det egentligen kostar.
Okej, så ditt företag tjänar extra mycket pengar för att du som borgmästare har köpt in saker från det företaget. Så du tjänar massor av extra pengar som staden betalar till dig.
Precis. Och stadens pengar kommer ju från alla medborgare som betalar skatt.
Så du är en borgmästare då som snor pengar från medborgarna?
Det är en form av korruption. Och det är inte alltid så lätt att upptäcka. För ofta idag handlar korruption om vilka företag som anlitas och att det på något sätt betalas extra pengar. Kanske genom extra dyra fakturer som gör att politikerna behåller en del själva och så vidare. Vilket lurendrejeri! Visst är det. Och det var sån korruption som Navalny och organisationen Rospil började granska i Ryssland. De granskade korruption i samband med offentliga upphandlingar, som det kallas. Det är liksom när staten köper saker från företag.
Typ företag som bygger skolor och vägar och driver sjukhus och sånt.
Precis. Sånt som betalas med statens pengar, som staten får via att människor betalar skatt. Och det är en väldigt allvarlig korruption, för det är ett sätt att sno åt sig medborgarnas pengar.
Just det!
Och organisationen Rospil började granska statliga företag och se hur de använde sina pengar och upptäckte många väldigt korrupta affärer. Och de började rikta in sig mer och mer på ryska statsapparaten.
På Putin?
Ja, och hans parti som styrde landet. År 2011 var det parlamentsval och då skedde stora protester mot valfusk. Navalny och 300 andra sattes i fängelse, men efter 2 veckor i fängelset släpptes han ut och då talade han till en folkmassa på 70 000 personer och sa att Putins parti var ett parti av skurkar och tjuvar.
Det var hård kritik,
verkligen. Och hans kritik mot Putin gjorde honom populärare och populärare i Ryssland. Han talade på många protester och uppmärksammades i tidningar både i Ryssland och internationellt.
Var det tillåtet med protester då?
Ryssland var mer öppet år 2011 än det är idag. Men Putins parti började förtrycka politiska motståndare och bedrev valfusk. Det var därför det var stora protester och Navalny fick fler och fler anhängare.
Aha!
Och år 2013 bestämde han sig för att ställa upp i borgmästarvalet i Moskva. Han fick 27% av rösterna och kom tvåa efter den sittande borgmästaren som var medlem i Putins parti.
Vad heter det?
Enade Ryssland heter det partiet som Putin styr över och som styr över landet.
Okej.
Navalny blev populärare och populärare på grund av hans kamp mot korruptionen, men också för att han var kritisk till invandring till Ryssland. Och det var det många i Moskva som stöttade.
Aha!
Men det är något han har fått kritik för från andra länder. För han har gjort flera rasistiska uttalanden, till exempel om muslimer från Kaukasusregionen.
Var ligger den?
Det är en bergskedja i södra Ryssland och länderna Armenien, Azerbaijan och Georgien. Det är länder som tidigare var del av Sovjetunionen och där det särskilt i Azerbaijan bor en stor muslimsk befolkning.
Okej!
Azerbaijan är till exempel grannland med Iran.
Ja, just det!
Så samtidigt som Navalny har hyllats för sin kamp mot korruption är det många som har ifrågasatt och kritiserat hans uttalanden om andra folkgrupper. Men i Ryssland är det många som har stöttat även de uttalandena.
Ah!
Och hans popularitet fortsatte att växa. Så han sa att jag kommer ställa upp i presidentvalet år 2018.
Tänkte han utmana Putin?
Ja, det är det flera som har försökt göra. Men det är svårt och farligt. År 2017 arrangerade Navalny en stor demonstration i Moskva med tiotusentals människor som ropade att de ville ha ett Ryssland utan president Putin. Det var den största demonstrationen på flera år, men över 1000 människor greps, bland annat Navalny. I juni samma år greps han igen för att ha organiserat en annan demonstration mot korruption och då dömdes han till en månads fängelse.
Oj då!
Men hans protester mot landets korruption fortsatte. Särskilt online var det många som följde honom och han publicerade populära filmer som spreds i landet. Men som vi berättade för några år sedan här i podden blev han förgiftad med nervgiftet Novichok på en flygresa i Ryssland. Han överlevde attacken men flögs med ambulansflyg till Tyskland där han vårdades på ett sjukhus i Berlin. Han rehabiliterade sig, alltså blev frisk igen, och efter det så återvände han till Ryssland i januari 2021 där han greps av polis direkt på flygplatsen. Han dömdes till 3,5 års fängelse, sen till 9 års fängelse och förra året dömdes han till 19 års fängelse. Bland annat för hets till extremistisk aktivitet.
Protester?
Ja, bland annat. Många anser att fängelsedomarna var ett sätt att tysta ner honom på. Och den 16 februari i år, en månad innan presidentvalet i Ryssland, så berättade den ryska kriminalvården att Navalny hade dött i sin fängelsecell. De sa att han blivit illamående och medvetslös under en promenad.
Vad hände?
Det är det ingen som vet. Men den 1 mars hölls hans begravning och på många platser i Ryssland och andra städer över världen har minnesplatser till Navalnys ära fylls med blommor och bilder. Till exempel finns en sådan här i centrala Barcelona där jag bor och där även många ryssar och ukrainare bor.
Aha!
Men i Ryssland har regimen koll på vilka människor som går till hans begravningsplats eller lägger blommor på en minnesplats för Navalny.
Är det ett sätt att göra politiskt motstånd på?
Det kan man säga. Som jag tidigare berättade så används kameror och ansiktsigenkänning mer och mer för att övervaka invånare och en sak som övervakas är vilka som lägger blommor på Navalnys grav.
Oj då! Hade han någon familj?
Ja, han hade en fru och två barn. Och hans fru Julia Navalnaya röstade i presidentvalet igår på ryska ambassaden i Berlin. Och då skrev hon sin dödemans namn på valsedeln.
Röstade hon på Navalny?
Ja, hon sa. Självklart skrev jag Navalnys namn. Det får inte ske att Putins huvudmotståndare, som redan satt i fängelse, dödas en månad före en presidentkampanj och ett val.
Nej, det är fruktansvärt!
Det är det. Och många människor stöttar nu Julia Navalnaya som en politisk motståndare till Putin. Och hon har lovat att fortsätta sin make Alexejs kamp.
Aha, men hon är inte i Ryssland nu.
Nej, för tillfället är hon i Berlin i säkerhet.
Okej, det är lite hemskt att höra om allt som händer i Ryssland, Gabriel.
Ja, jag förstår det. Det är många av er lyssnare som skriver med frågor om kriget i Ukraina och till exempel skriver glögg 1111111 år. Hej, kan ni ha vad händer och fötter om Ukraina? Och Leo 6 år skriver hej kylskåpsradion. Kan ni inte göra ett avsnitt med massa tokiga skämt?
Ja, det gör vi ofta.
Och även prata lite mer om Ukraina. Hej då från Gurkan 6 år.
Gurkan 6 år, tjena mors!
Och Agibagge 11,5 år skriver hej. Kan ni prata om kriget i Ukraina i vad händer och fötter? PS, hur många gurkor? Och så är det 16 338 stycken gurka emojis.
Ohoho, det var många. Men bra förslag, alla lyssnare.
Verkligen bra förslag. Vi sätter på vad händer och fötter musiken lite tycker jag.
Ja tack, det blir bra.
We'll be right back.
går det egentligen i Ukraina, Gabriel?
Det är nu över 2 år sedan när fruktansvärda kriget började. Och än så länge finns det inget slut i sikte.
Åh nej!
Områdena hade strid som hållit sig ganska lika under lång tid nu, och det är svårt för någon av sidorna att göra framsteg, samtidigt som många människor dör hela tiden.
Krig är hemska!
Ja, det är de. Och i de ockuperade områdena i östra Ukraina har människor tvingats att rösta i ryska presidentvalet. På samma gång så pågår diskussioner till exempel EU och USA om vilket stöd som ska ges till Ukraina, om hur kriget ska kunna få ett slut.
Aha!
Och det är väldigt svårt att veta vad som är bäst att göra. Men som presidentvalet i Ryssland visat så är Putins makt i landet stark och ohotad.
Just det!
Men i Vad händer och fötter idag tycker jag även det passar att berätta om något stort som har skett i Sverige den senaste tiden.
Vad då?
Jo, efter Rysslands invasion av Ukraina för 2 år sedan var det många som ville att Sverige skulle gå med i NATO.
Ja, just det!
Det är en militärallians med USA och många europeiska länder.
Vad betyder allians?
Det är liksom när en grupp väljer att samarbeta.
Ja, för att bli starkare tillsammans.
Just det. Och militärallianser är väldigt vanliga för att olika länders militärer ska hjälpas åt.
Att man bestämmer, vi ska inte kriga mot varandra, men om någon annan attackerar någon i alliansen så hjälps vi alla åt att skydda den.
Ungefär så, ja. Men det har varit en lång process för att Sverige ska gå med i NATO. Där särskilt Turkiet och Ungern har varit kritiska till att Sverige ska få vara med i alliansen.
Aha!
Antagligen för att Ungern och Turkiet ville utnyttja situationen för olika förhandlingar och så. Men till slut har alla medlemmar i NATO godkänt Sverige. Och den 7 mars hissade Sveriges flagga utanför NATOs högkvarter i Bryssel.
Var många glada då?
Många politiker firade, men den svenska befolkningen är lite splittrad. Ungefär 60% av alla i Sverige är för ett medlemskap, medan många är emot.
Varför det?
Många tycker att Sverige blir tryggare genom att vara med i en militärallians, och att det är en allians med länder som Sverige redan samarbetar med, i till exempel EU.
Ja, just det!
Men andra påpekar att Sverige har en 200 år lång historia av alliansfrihet och neutralitet.
Att inte vara med i krig!
Ja, Sverige har världsrekord i fred. Och det är många som vill att det ska fortsätta vara så, och att Sverige inte ska behöva tvingas skicka soldater till krig som NATO är med. NATO är också en militärallians som har kärnvapen, och Sverige har historiskt sett varit väldigt kritiska till kärnvapen.
Aha! Så efter Rysslands invasion i Ukraina var det många som kände att det skulle vara tryggare att gå med i en militärallians. Men andra vill inte vara med i militärallianser för de tycker att det stöttar krig istället för fred.
Förenklat kan man säga att det är så, ja. Men nu är ju Sverige med i NATO till slut, och det är verkligen en historisk händelse.
Jag hoppas att det ska få innebära att människor får leva i fred och trygghet.
Såklart är det alltid vår önskan.
Men vad står NATO för?
The North Atlantic Treaty Organization.
North Atlantic, norra Atlanten. Alltså en allians mellan militärer, mellan länder vid norra allianten. Atlanten.
Allianten, sa du. En blandning mellan allians och Atlanten.
Precis, en allianten, allians.
Ja, Atlanten, norra Atlanten. Alltså det havet som ligger mellan USA och Europa.
Just det.
Så det är en militärallians med länder på båda sidor om det havet. 30 europeiska länder, också USA och Kanada som ligger i Nordamerika.
Ah, alltså det är mycket hemskt som händer i Ukraina och Ryssland.
Jag håller med. Och det är ju flera av er lyssnare som vill att vi ska prata mer om det, medan andra inte vill att vi ska prata mer om krig och hemskheter.
Jag förstår både och.
Jag också. Men eftersom det har pratats mycket om Navalnys död, presidentvalet i Ryssland och Sveriges NATO-medlemskap de senaste veckorna, och det är något som jag vet att många av er lyssnare har hört om, så tänkte jag att det kunde vara bra att ta upp det lite här i kylskåpsradion också.
Ibland är det skönt att få veta lite mer.
Det kan det vara. Men kom ihåg att om du hör något på nyheterna som gör dig orolig och fundersam, så är det helt okej att fråga om det.
Ja tack! Alla frågor är okej.
Det är de verkligen. Du kan prata med en förälder eller en lärare eller skriva i vår frågelåda. Dina frågor är viktiga, och det är superbra att du berättar vad du funderar på. Ibland kan det vara ett missförstånd som behöver klaras ut. Ibland kan det vara en hemsk situation som kan vara skön att få diskutera och prata om.
Just det!
Men det som vi kan ta med oss ifrån dagens berättelse är att mitt ibland hemskheter som sker i världen, så finns det människor som gör motstånd, som säger emot.
Det är hoppfullt.
Ja, det är det. Att människor säger ifrån är viktigt, om det så är krig mellan länder eller mobbning som sker på skolgården. Även när allt känns mörkt så finns det hopp. Saker kan förändras, och tillsammans kan vi vara med och göra skillnad.
Ja tack! Det får vi påminna oss om.
Eller hur?
Var och en kan vi vara en velociraptor.
Hur tänker du nu?
Aldrig förlora hoppet.
Aha. Det är väl en känguru du brukar sjunga om.
Ja, men ibland sjunger jag om kängurun. Ibland om velociraptorn. Idag är jag lite på dinosauriehumör.
Det låter skoj.
Så här kommer en hoppfull sång.
Hopp kan man verkligen säga att den handlar om. Ja, nu var det kanske lite annan slags hopp som jag pratade om.
Ja, men en velociraptor är ändå hoppfull. Den hoppar runt hela tiden.
Jo visst, vi kan kalla den för hoppfull. Här kommer sången.
En, två, tre. Det var en gång en velociraptor som hade mycket hopp. Hon hoppade så hoppade tills benen de sa stopp. Då satte hon sig ner och lyssnade på hiphop. Men hennes pappa gillar hoppra, så de lyssnar ej i hopp. Hoppsan, sa pappa, vad tiden har gått. Du måste skynda dig, du ska tävla i längdhopp. Förhoppningsvis du hinner om du hoppar riktigt fort. Annars hoppa på tåget och åk med det dit bort. Dum, 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 dum.
Kom inte tredje versen nu, Oskar.
Nej, vi hoppar över den! Aha, nu kör vi istället! Med hipp hopp i lurarna, hon hoppar full av hopp. Hon hoppades på guld när plötsligt det sa stopp! En gren in i ögat velociraptorn hade fått. Hoppsan sa, det kommer gå bra, sa de i ambulansen. På sjukhuset hon fick besöka en hopptiger. Hopptigen sa att de behöver göra en operation. Förhoppningsvis vi klarar att ditt öga sy i hopp. Din syn blir bra, sa hopptiken. Hon hade mycket hopp. Och hopptiken klarar väl operationsförloppet. Och vi kan lära oss att vi aldrig ska förlora hoppet.
Skön påminnelse om att aldrig förlora hoppet.
Det var det. Särskilt efter dagens vad händer och fötter,
eller hur? Ah, jag är så taggad på en riktig glassvecka nu, Gabriel.
Du tänker att du firar glassens dag i en hel vecka?
Ja tack, eller kanske 2 veckor. Eller 100 000 veckor.
Oj, 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 precis. Gurka, 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 glas. Gå gärna in och rösta på vilken glassmak som du tycker är tokigast.
Så får vi rösta fram årets vinnare i tokigaste glassmaken.
Det blir skojigt faktiskt. Det här var verkligen ett avsnitt med en blandning av skoj och allvar. Jag håller med. Så är det ju alltid i kylskåpsradion, men extra mycket idag. Faktiskt. Vi hoppas att ni tyckte det var både skojigt och lärorikt och intressant.
Jag tyckte det var särskilt intressant att få veta att det finns självlysande glass.
Det var riktigt galet. Otroligt. Men du, innan vi avslutar har vi några födelsedagshälsningar. Woohoo! Och först en som är skriven av Gurkan Leia, 8 år. Och det står även med en fråga i inlägget som vi kan svara på innan vi drar igång festmusiken.
Okej,
det står... Jag är förälskad i en kille i min klass och jag vågar inte säga det till honom. Vad ska jag göra? Snälla, snälla, kan ni hjälpa mig? Hur många gurkor? Och så är det 370 gurka emojis.
Ah, tack för dem. Men oj, 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 det är många som skriver om det där alltså.
Ja, verkligen. Jag förstår vad du känner, Leia. Jag har känt likadant och jag vet att det är många lyssnare som känner igen sig i det du beskriver.
Det är en klurig situation.
Absolut, det är lätt att vara nervös när man är förälskad.
Ja,
jag tror det har att göra med att vi inte vill bli sårade och besvikna.
Just det!
Att berätta vem man är kär i är liksom att öppna upp sitt hjärta. Och om man då får ett ledsamt svar så gör det extra ont.
För att hjärtat är öppet så det blir som ett slag i hjärtat.
Precis. Det gör att vi ofta väljer att inte berätta om väldigt personliga känslor. För att vi vill skydda oss från att bli besvikna och sårade.
Ja, just det. Men det är jobbigt att gå och bära på sådana känslor inom sig länge utan att få berätta.
Absolut. Vi vill liksom berätta, men vi vill samtidigt inte bli ledsna. Då är det svårt att veta vad man ska göra.
Hur går det att tänka då?
För det första vill jag säga tack för att du ville skriva och berätta om vad du känner, Leia.
Ja, tack!
Det var modigt och starkt gjort och superbra. För det du känner är viktigt.
För du är viktig!
Det är du. Och något jag tror vi är rädda för när vi vill berätta om att vi är kära är att den andra inte ska vara kär tillbaka. Och att vi då blir missnöjda med oss själva.
Aha!
Men det här med kärlek kan vara lite som ett lotteri ibland. Det krävs nästan lite tur att hitta någon som man är kär i och som samtidigt är kär tillbaka. Så även om du får ett nej tillbaka så är det inget fel på dig.
Nej tack!
Du behöver inte vara på något annat sätt. Du är bäst i test så som du är.
Det är många som kan vara ledsna om det känns som att ingen är kär i dem.
Ja, den känslan förstår jag precis. Jag hade ingen partner förrän jag var 20 år och det kändes hela min uppväxt som att ingen tyckte om mig. Jag fick aldrig höra om någon som var kär i mig.
Det är en jobbig känsla.
Ja, jag började tänka att jag kanske inte är så omtyckt eller att det är något fel på mig.
Men så är det inte. Du var bäst i test, Gabriel. Precis som alla lyssnare.
Precis. Så är det för oss alla. Och även om det är lätt att vara stressad och orolig över det här med pojkvänner och flickvänner, så är det ingen stress. Det kommer att lösa sig till slut. Skönt att tänka på, eller hur? Så till dig som lyssnar vill jag säga att du är super mega duper bra så som du är. Du är omtyckt och älskad för den du är.
Om man känner så, så kan det ibland vara lättare att berätta att man är kär och berätta vad man känner.
Ja, jag tror att det är skönt att först veta det, att jag är bra så som jag är. För oavsett vad den andra svarar då, så behöver man inte börja tvivla på sig själv och bli missnöjd med sig själv. Och även om den andra personen skulle säga nej, så kan det kännas superledsamt nu, men det kommer bli bättre. Och det kommer fler chanser.
Ja, tack!
Jag tycker ändå det är skönt att få berätta, att få uttrycka det man känner inombords.
Jag håller med. Jag tror jag ska gå och säga till mitt kylskåp: jag älskar dig.
Det säger du väl varje dag?
Ja, men det kan inte sägas för ofta. Sant, jag är verkligen kär i mitt kylskåp.
Det kan du vara, Oskar.
Tack för din fråga, Leia. 100 000 tack!
Sen står det även: kan ni gratta min farmor som fyller 70 år den 15 mars? Kan ni snälla gratta henne från mig? PS, ni är bäst i test.
Det gör vi så gärna! Grattis i efterskott på 70-årsdagen till Leias farmor!
Wow, wow, wow. Hoppas du hade en underbar dag med massor av gurkaglass. Eller något annat gott. Stort grattis till dig. Sen har vi mängder av inlägg från Tinsent 2-10 år som skriver: kan ni gratta mig på min födelsedag den 18 mars? Snälla, ni är bäst i hela universum.
Det är ju du som är bäst i hela universum, Tinsent 2!
Stort, 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 stort grattis på din födelsedag idag.
100 000 grattis till och med!
Såklart vill vi önska dig allt gott på din dag idag och hoppas att du får en underbar födelsedag med massor av gurkaglass! Jag tänkte säga skratt och glädje.
Ja, alltså gurkaglass är glädje.
Därför önskar vi dig gurkaglass som i glädje. För vi önskar att du får en härlig födelsedag.
Ja, tack! Kom ihåg att du är bäst i test. Och gör en gurkaglasstårta som är högre än Eiffeltornet. Då kommer dagen bli gurkastiskt bra.
Det hade den blivit. Ha en superfin födelsedag, Tinset. Stort grattis till dig.
Ja, tack!
Och varumstagen 100 000 gurkor skriver: min syra fyller 12 000 gurkor, 19 är mums. PS, jag fick gurkor av mina kompisar på min födelsedag. PSS, kan ni hälsa min BFF? Ping, 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 paus. En ny hälsning. Tack och hej. Du är slay.
Hej då. Den var snygg. Den ska jag bara använda. Tack och hej. Du är slay. Varumstagen. Och vi hälsar 100 000 grattis till din syra som fyller 12 000 gurkaår imorgon.
Grattis, 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 grattis varulstagens syrra. Hoppas du får en gurkastiskt bra födelsedag.
Ja, tack! Med en hel flod av gurkglass som bara flödar på, så att du får äta gurkglass hela dagen från morgon till kväll.
Eller något som du tycker om.
Ja, det är också okej.
Men att varulstagen fick gurka av sina kompisar på sin födelsedag, det tyckte du om, Oskar.
Ja, bästa möjliga födelsedagspresenten. Och vi ger såklart en liten shoutout till din BFF. Ping, 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 paus. Tjena mors på dig.
Hej på dig.
Vi hälsar till er allihopa. Tack och hej. Du är slay.
Det gör vi, så snygg hälsning. Ha det bäst i test. Sen skriver Nivde 100 000 år: kan ni gratta mig den 18 mars? Snälla,
såklart kan vi det. Det är ju idag 100 000 år!
Jag gissar att det här namnet är skrivet baklänges.
Vad blir det?
Edvin. Aha! Så, grattis, 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 grattis på födelsedagen, Nivde! Eller Edvin, eller vilket namn du vill att vi ska använda. Precis. Ha en underbart härlig födelsedag med massor av skratt och glädje.
Och...
gurkaglass.
Carolina Reaper glass.
Vad? Den var lite för stark kanske.
Självlysande gurkaglass.
Ja, det önskar vi dig på din födelsedag. Eller något annat gott som du tycker om.
Ja, så att du får en bäst i test födelsedag.
Precis. 100 000 grattis, Nivde Edvin. Och Hilde, 10 snart 11 år, skriver: jag fyller år 18 mars. Jag har inte YouTube, bara YouTube Kids. Så jag kan inte kolla på gurkaglassens historia. Kan ni fixa så jag kan se på era filmer? Snälla. Och så massor av gurkor.
Tack för dem. Men vilket problem, Gabriel. Det måste ju göras. Alla måste kunna se gurkaglassens historia.
Ja, det är ju verkligen en film som passar på YouTube Kids. Och jag har försökt kolla upp det här, hur jag kan se till så att vår kanal blir YouTube Kids. Det verkar dock vara ett beslut som tas av YouTube snarare än att vi ansöker om det. Så det är lite klurigt i hela. Alla filmerna är registrerade så att de ska vara för barn, men ändå så kommer de inte med YouTube Kids. Så jag ska kolla lite till om det går något att göra, eller om det går att lägga upp på hemsidan på något annat sätt, Hilde, så att du såklart kan få se Gurklandsens historia.
Ja,
det önskar vi. Jag ska se om det går att lösa. Men i alla fall vill vi hälsa 100 000 grattis på födelsedagen.
Ja, 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 tack!
Hoppas du får en underbart härlig 11-årsdag.
Wow, vilken dag! Och jag hoppas du får så mycket gurkglass att magen exploderar.
Det önskar inte jag. Jo, men det är jättegott. Fast inte att magen exploderar. Nej, det kanske inte är så bra.
Men gurkaglass är gott, så det önskar vi dig.
Det önskar vi dig såklart. Ett annat förslag. Om det inte löser sig med YouTube Kids snart, så kan du kanske be dina föräldrar att snälla, kan vi kolla på eran YouTube bara på gurkaglassens historia? Det är ingen fara att se den filmen.
Nej, det lovar vi. Det är ingen fara att se den filmen. Kanske att de kan visa den på YouTube för dig. Även om ditt konto är på YouTube Kids.
Ja, tack. Vi hoppas det. Så du kan få njuta av gurkaglassens historia och all gurkaglass du äter på din födelsedag.
Precis.
Ha det bäst i test, Hilde. Grattis på 11-årsdagen!
Och gurkaälskarna, 100 000 år, 8, 9 och 10 år skriver: kan inte Oscar få ha ett eget avsnitt där han låser in Gabriel i ett kylskåp med hänglor?
Du, nu snackar vi här! Ja, alltså att låsa i ett kylskåp, det är ganska trångt i kylskåpet. Ja, men ett stort kylskåp, det är ganska kallt. Jag behöver inte sätta på det. Nej, vad ska jag vara där? Bara för att jag ska få ha ett eget avsnitt.
Ja, alltså... det vore tog. Du kanske kan ha ett eget avsnitt utan att jag behöver sitta instängd i ett kylskåp.
Ja, men då kanske du kommer och stör.
Jag behöver ju vara här för din röst.
Jag förstår vad du menar. Jag ska fundera på saken.
Stäng helst inte in mig i kylskåpet, Oscar.
Okej, jag lovar. Blink!
Vad blinkar du åt?
Ingenting! Tack för slaget, gurka älskarna! Sen står det: PS, kan ni gratta Edda den 18 mars? PSS, älskar er podd, sluta aldrig med det ni gör, och så massor av gurkor,
chokladkor.
Men vi säger gratis, 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 gratis på födelsedagen, Edda!
Stort, 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 stort grattis på din födelsedag.
Hur kan du hälsa den när du sitter i kylskåp?
Jag är inte där nu. Nej, just det, vi tar det nästa vecka.
Vad sa du? Ingenting. Blink!
Okej. Okay. Vi hälsar stort grattis på födelsedagen, Edda. Ha en underbart härlig födelsedag med alla gurkälskarna!
Precis. Vi hoppas att ni får fira härligt tillsammans.
Ja, tack!
Med världshistoriens största gurklastorta. Med kanske lite Carolina Reaper längst in. Eller lite självlysande manetprotein.
Wow,
tänk en gurkaglasstårta som är självlysande.
Ja, det vore faktiskt otroligt. Vi får se om vi kan komma över det där proteinet på något sätt.
Det är lite svårt kanske.
Men ha en underbart härlig födelsedag, Edda.
Stort grattis till dig!
Grattis till alla er som fyller år. Och ha en underbar vecka, hälsar vi till alla lyssnare.
Ja, 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 tack! Njut av glassveckan!
Just det, inför glassens dag på söndag. Men vi hörs redan på torsdag.
Yes, thanks! Rösta i omröstningen innan dess.
Innan dess och innan nästa måndags avsnitt. Då berättar vi resultatet.
Ja, just det.
Vi ser fram emot det.
Nu säger vi tack och hej, du är slay till alla som lyssnar.
Just det betyder ju att du är cool och bäst i test.
Ja, tack!
Och så tackar vi för idag och säger vi hörs igen på torsdag.
Tack och hej! Självlysande!
Gurka pastej. Wow. Hej då.